honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Amen.
Jag har stark röst, men mikrofonen är bra ändå. Oj, vad tysta ni var. Jag trodde ni skulle skratta lite, jag tycker det var lite roligt. Börja bra. Så gott att se er här i kyrkan den här söndagen och få dela Guds ord med er. Jag ska be en bön till, mest för min skull. Tack Herre för din närvaro den här söndagen, Herre. Tack för ditt heliga ord som du har gett oss för att bygga upp oss i våran tro. Jag ber nu att du med din heliga ande skulle hålla mig i ditt grepp. Så att jag får tala ord som blir till uppbyggelse, till liv för var en som finner dem. Hjälp oss att höra det du vill säga. I Jesu namn. Amen. Förra söndagen så inledde vi en ny predikoserie ifrån Romarbrevet 8. Och då kan man tycka, Romarbrevet 8, varför just Romarbrevet 8? Det finns väl många bra kapitel i Bibeln. Men vi har valt att göra en serie utifrån Romarbrevet 8 utifrån att det är ett kapitel som är sprängfyllt med Bibelns budskap. Det finns, han gick bort här om året, G.I. Packer, en välkänd bibellärare. Han kallade Romarbrevet kapitel 8 för Bibelns Mount Everest. Att det är liksom som ett berg som vi kan få gå upp på. Och därifrån så ser vi tydligt och klart hela bilden, evangeliet och Guds ord. Och lite så är det med Romarbrevet kapitel 8. Där får vi höra om vad Jesus har gjort för oss. Vi får höra om hur anden verkar i våra liv här och nu. Och vi får också blicka framåt vårt framtidshopp. Så det är liksom hela den kristna berättelsen, allt i ett kapitel. Om det var förra veckan så hade vi Johanna Bode här, en gästtalare som talade om att det inte finns någon fördömelse för den som är i Jesus. Helt enkelt vad Jesus har gjort för oss och hur vi inte kunde göra det för oss själva som vi behövde. Det var bara Gud själv, bara Jesus Kristus som kunde ta tag i vårat syndaproblem och göra oss rätt och färdiga inför Gud. Det hörde vi om förra veckan. En sån stabil grund att stå på. Att vi har inte frid med Gud för att vi förtjänar det. Det är inte för att vi är så goda och duktiga eller för att vi lyckas så bra med livet. Utan det är bara på grund av hans nåd. Vad han har gjort för oss. Därför finns ingen fördömelse. Därför är det inte fel på vad han har gjort för oss, eller hur? Utan hans verk är fullkomligt. Därför finns ingen fördömelse för oss för att vi är frikända i Jesus. Så det var förra veckan. Och i dagens text så kan man undra vad han talar om. Men jag skulle vilja säga att man kan tänka, jag skulle vilja se det som att när Paulus i dagens verser svarar liksom på frågan, är det verkligen någon skillnad på mig innan och efter jag blev en kristen? Är det någon skillnad på en människa som tror och någon som inte tror? Och nu tycker vi det är jättejobbigt, och du sitter säkert redan här och känner det, att åh, det är så jobbigt att kategorisera människor. Absolut, det kan vara lite jobbigt. Men här faktiskt talar Paulus i den här texten om människor som har en tro på Jesus och människor som inte har en tro. Och då är det på något sätt viktigt bara här att lägga grunden från början. Att det här handlar ju inte om att det finns bra och dåliga människor. Det är liksom inte, det är liksom inte på den skalan. Det är liksom helt fel resonemang. För att fokus och det Paulus talar om är inte bra och dåliga människor. Utan det är människor som har fått en tro på Jesus och människor som ännu inte har fått det. Och fokus liksom på något sätt är det han lyfter fram är det någon skillnad? Är det bara teoretiskt det här? Eller finns det någon skillnad i en människas liv när man har mött Jesus? Och Paulus, han har inget problem med att tala om människan utan Gud och människan med Gud. Och att faktiskt något har skett. Att någonting sker i mötet med Jesus. Det är som att man ser i texten att det är liksom något fundamentalt att förstå att någonting sker i mötet med Jesus. Någonting händer med oss. Så det här handlar om vår självförståelse som kristna. Men jag tror också när Paulus tar en sån här text där han målar upp liksom två olika vägar, så är det också en inbjudan till ett liv med Gud. Att se att det finns någonting som varje människa behöver i mötet med Gud. Det är någonting som är verkligt, någonting som är värt att ha. Men om det inte är någon skillnad, vad ska vi då med Jesus till? Paulus argumenterar för att i mötet med Jesus så sker en förvandling som börjar inifrån och går ut i våra liv. Lagen, som Johanna Bode förra veckan talade lite utifrån, lagen försökte med en beteendeförändring. Försökte uppmana oss, lev så, gör så här. Jag tror att väldigt många människor har bilden av kyrkan, att det kyrkan håller på med är någon form av beteendeförändring, någon form av moralisk vuxenuppfostran. Eller att vi sysslar med att försöka övertyga människor om att ha en viss typ av åsikter. Jag skulle vilja säga att är det det vi håller på med på söndagar, så är vi fortfarande kvar i lagen. Kyrkan i sitt ursprung, kyrkan i sin födelse, föddes ur människor. Inte som hade vissa åsikter. Du vet, det fanns mängder med människor som hade åsikter på Jesu tid om det ena och det andra, hur det borde vara hit och dit. Men det var inte ur dessa åsikter som kyrkan föddes. Kyrkan föddes ur människor som hade fått ett möte med en uppstånden Jesus. Ett möte som förvandlade deras liv, precis som vi hörde Shane. Han står, eller Katarina, det fanns någonting, wow, Jesus har mött med mig och det är en skillnad i mitt liv. Vi som kyrka, vi är människor som har mött Jesus och som tillsammans pekar och visar vägen. Här är Jesus. Och vi bjuder andra till att möta honom. Det är inte fostran i fromt beteende, utan kom och se Jesus. Kom och möt honom som vi har fått möta. Och när vi ser in i Jesu ögon så möts vi av en kärlek som är så varm. En sanning som är så djup att den övergår allt. En närvaro av Gud själv som fyller våra liv och börjar förvandla oss inifrån och ut. Ja, det kan vara en förvandling som kostar, som utmanar, men det sker aldrig utifrån att man håller på med någon övertalning eller tvång, utan en längtan som väcks på insidan att börja följa Jesus över mina egna begär och över världens lockelser. Det är vad jag tror Paulus talar om i dagens text. Det som lever efter köttet, säger han, kan inte behaga Gud. Och så vers 9, ni däremot lever inte i köttet utan i anden, eftersom att Guds ande bor i er. Det finns ett liv efter köttet, säger Paulus. Och det finns ett liv efter anden. Och här, Paulus talar inte, som vi redan har slagit fast, om dåliga och bra människor. Utan han talar om två olika grunder att leva sitt liv utifrån. Att leva utifrån köttet som källa, eller att leva utifrån anden som källa och som grund i sitt liv. Och när Paulus här talar om köttet så är det grundordet sarx. Och det här ordet har liksom en dubbel betydelse när det används. Eller det kan ha en dubbel betydelse. Här i texten verkar det ha en dubbel betydelse. Ordet kan syfta både på den fysiska kroppen, rent krasst sådär. Men det kan också användas för att beskriva människans fallenhet. Alltså människan i uppror mot Gud. Människan i avsaknad av Gud. Så när han säger att den kötsliga människan kan inte behaga Gud, så talar han att en människa som lever i avsaknad av Gud kan inte behaga Gud. Och det är ju lite sådär, om man lever utan Gud som referensram, om man lever utan Gud som en verklighet, så blir det ju svårt att också behaga Gud. Vi kan ju tycka det här är lite jobbigt att läsa, vad hård han är. Ja, men det är bara liksom, ta det bara rakt upp och ner. Lever man utan att Gud finns i ens liv, utan att man bryr sig överhuvudtaget vad han tycker eller tänker, ja, men då är det inte lätt att behaga Gud. Det är ju inte så konstigt, eller hur? Det är ju liksom bara så där, ja, så är det. Och det är vad han beskriver här. Och det handlar inte bara om liksom att man inte har kunskap, det handlar inte bara om okunskap, utan det handlar också om att man inte har fått del av andens liv på ens insida som hjälper en att följa Jesus. Och jag tänker så här, hur ska man på något sätt förstå det här? En sak som hjälpte mig lite grann när jag läste om det här för ett tag sedan, om den kötsliga och den andliga människan, det var att ta hjälp av systemteori. Det låter väl härligt. Nu börjar de med systemteori i kyrkan också. Men om vi tänker oss människan som ett system, och där liksom då den kötsliga människan, alltså det är ett bra beskriv i människan i sitt kött, människan begränsad. Så om vi tänker systemteori, så tänker vi det första perspektivet, det är människan som ett slutet system. Alltså begränsad till det jordiska. Så förenklat, om Gud inte finns, då finns ju bara det vi ser. Och då är världen ett slutet system som styrs av det vi ser och det vi tror oss veta. Och jag som människa blir ett slutet system som styrs utifrån min vilja och mina tankar här i världen. Därför att ingenting existerar bortom det vi ser. Är ni med mig? Människan som ett slutet system. Och jag har en jättedålig bild på det här, fast jag tycker också att den är jättebra. Och det här är liksom ungefär som en konservburk. Och nu kallar jag inte någon människa för en konservburk. Det här är ju bara liksom själva principen. Att principen med en konservburk är ju att liksom det som finns i konservburken är det som finns. Det som är utanför kan inte påverka det som är i konservburken. Och det som är i konservburken kan inte påverka det som är utanför. Ett slutet system. Och det är som man lever. Jag tänker det är ett enkelt sätt att tänka. Att om man bara, nej, Gud finns inte. Det finns inget annat än det vi ser. Ett slutet system. Men om man gör upptäckten att det finns någonting mer. Något verkligt bortom det vi kan se eller ta på. För att komma i relation med det så måste jag ju öppna upp mitt slutna system. Så att jag kan komma i relation till det som finns utanför. Konservburken blir lite mer som ett växthus. Det som finns där utanför växthuset, solens strålar, påverkar det som finns i växthuset. Är ni med mig? Man står i relation, man har öppnat upp sitt system. Man har inte stängt igen som en konservburk, utan det finns en transparens mot det som finns utanför. Så att liv kan få växa och spira här innanför. Människan begränsar till det kötsliga, säger Paulus. Den är bunden till det jordiska. Och livsmeningen, var någon som sa, jag läser, livsmeningen, sa någon, den blir självbiografisk. Men det finns inget annat, så livet handlar om mig och den berättelse jag kan skriva. Den meningen med livet blir att jag använder min viljestyrka för att åstadkomma någon form av mening i det här temporära, i det här systemet. Att nå sina egna mål i sin egen berättelse. Men den andliga människan har öppnat upp sitt system för det himmelska. Och självorienteringen börjar bytas mot Guds orientering. Och livsmeningen att få bli en del och vara en del i Guds stora berättelse. Inte bara jag och vad jag kan åstadkomma, utan jag sätts i sammanhang till någonting som är utanför mig, som är större än mig och som har en tanke med mitt liv. Och jag tänker, det var systemteori delande. Men jag tänker att det kan vara hjälpsamt i att förstå vad är det Paulus talar om här i texten. Att få leva sitt liv öppet för Gud, det kommer med en påverkan. När en människa öppnar upp sitt slutna system för Guds inflöde och inflytande, så leder det till en förvandling. Både i människans tankar talar Paulus om, men också i hela människans liv. Och det är en otrolig erfarenhet att få göra. Att få öppna upp sig själv. Och jag tänker, du kanske inte, om du är här och inte har liksom gjort den här erfarenheten. Jag vet inte om Gud finns eller inte finns. Det kan vara svårt och kännas tufft att släppa den där kontrollen. Men jag tror att det finns något otroligt spännande i att testa. Tänk om det finns något mer bortanför detta livet. Tänk om det finns någonting mer. Och kanske känner du i rummet här, eller du har känt i samtal, eller när du har funderat på Gud, det verkar finnas någonting. Våga bara be en bön. Bara våga liksom kasta den utanför ditt slutna system. Våga göra en liten öppning och se om det finns något som svarar upp. Paulus, det han undervisar i texten är att det leder till en förändring när vi öppnar upp oss emot Gud. Det är därför han säger i vers 5. Den som lever av köttet tänker på det som har köttet till. Alltså det som finns, tänker på det som finns i mitt system. Men den som har anden tänker på det som hör anden till. Vårt system har fått ett inflöde. Våra tankar förnyas för att det finns ett inflytande. Det är därför Paulus kan säga till exempel i första Korinthierbrevet 2:16, det står på lite andra ställen också, men att vi har Kristi sinne. Vi har Kristi tankar. Kristi sinnelag. Och då kan man undra, hur kan du säga så här? Har vi liksom blivit så heliga så att våra tankar är Guds tankar? Ja, men våra system har öppnats upp för Gud, för hans inflytande på ett sånt sätt så hans tankar börjar påverka på ett sånt sätt så att ja, men vi har Kristi vi har tillgång och hans tankar liksom börjar få inflytande i våra liv. Gud börjar infiltrera våra tankar. Och jag har hört det så många gånger om människor som kommer till tro på Jesus. Att man kan vittna om att man blir nästan förvånad över sig själv. Jag fattar inte, jag liksom brukade aldrig tycka om det här. Eller jag var så asocial och sådär, men helt plötsligt nu så söker jag mig till människor. Ja, men så, vad är det som händer? Kristi tankar har börjat få fäste i dina tankar. Du börjar se på andra människor på ett nytt sätt. Du börjar bli förvånad över att du ser på dig själv på ett annat sätt. Därför att Gud har fått ett inflöde i ditt liv. Poängen är inte att bara kristna människor är goda. Det är bara de som är goda. Så är det ju inte. Det finns mängder med goda människor. Vi behöver inte blanda in det Paulus säger. Men det handlar snarare om att vara våra liv orienterade kring. Att våra liv blir liksom i köttet och är orienterad kring mig själv. Men i anden behöver vi tänka, nej, men det kanske inte bara handlar om mig själv. Det kanske finns någonting som jag inte har tänkt på, som inte jag ens kan tänka på själv. Och vårt liv börjar orientera oss kring Gud och det han vill för våra liv. Vadå, finns det en tanke för mitt liv? Är det inte bara vad jag skapar själv? Är det inte meningen bara liksom vad jag kan hitta på? Va? Finns det någonting? Finns det någon som är intresserad av mig? Och har tänkt på mig i sin stora plan? Så får man öppna upp och bara wow. Leva orienterad kring Gud. Där våra liv finner sin mening i gemenskap med Gud. Och att den gemenskapen sen så får bli till välsignelse för andra. Ett system öppet mot Gud för världens skull. Vers 9. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom att Guds ande bor i er. Och det är intressant när Paulus säger det här. Jag vet inte om du tänkte på det i meningen. Men han säger liksom det här från två håll. Ni lever i anden. För att anden lever i er. Jag tror att det är liksom något som Paulus sätt att bara verkligen bekräfta gemenskapen. Det liv ni har bjudits in i är verkligen ett liv i gemenskap med Guds ande, med Gud. På ett sånt sätt så att ni lever i anden och anden lever i er. En identifikation att vi lever i anden. Du kanske hör den här texten och läser den här. Ja, det är inte jag varje fall den där som lever efter anden. Det är inte jag varje fall. Har du en tro på Jesus så säger Paulus att det är du. Det är du. Det är du som lever efter anden. Har du tagit emot Jesus i ditt liv, satt din förtröstan på Gud, då har han gjort det som du inte kunde göra för dig själv. Så det handlar inte längre om dig och hur duktig du är på att vara kristen. Utan Jesus har gjort för dig vad inte du kunde göra för dig själv. Så att du skulle få del av hans ande i anden, uppfylld av anden. För Paulus finns inga kristna utan anden. Eller kristna med mindre av anden. Eller med en passiv version av anden. Tror du på Jesus så har du anden. Du är i anden och anden är i dig. Och du lever i anden. Jag hoppas att det här befriar någon som kämpar. Är jag verkligen den här människan som lever i anden? Som har Guds tankar och som liksom, va? Ja. Jag tror Paulus verkligen vill få dig att reidentifiera dig själv. Du är ett Guds barn och du är fylld av hans närvaro. Och när vi har anden så tänker vi nya tankar. Och det är tankar som leder till ett nytt liv. Det är därför han säger i vers 6 att andens tankar i oss skapar liv och frid, skriver han. Liv och frid. Köttets tankar däremot är tvärtom. Det är fiendeskap mot Gud, säger han i vers 7. Fiendeskap mot Gud. Och jag vill säga någonting om detta, för jag tror att det här är en springande punkt i våran samtid. Många har svårt att förstå varför inte kristen tro säger ja till allt i vår samtid. Att inte kyrkan bekräftar allting som vår samtid säger är gott och rätt. Du vet, vår samtid har jättemycket påståenden om vad man tycker är gott och vad som man tycker är rätt. Men Paulus, han duckar inte för att säga att världen är under syndens makt. Allt är inte väl. Allt står inte rätt till. Världens tankar är inte Guds tankar. Återigen, vad skulle vi annars med Jesus till? Vad skulle vi annars med en frälsare till om allt redan är väl? Om vi bara kan vara en instans som bara stämplar okej på allt så här. Om Guds vision redan är fullbordad i människans egna förmåga och egna tankar, vad behöver vi då Jesus till? Men i mötet med Jesus så får vi del av Guds ande. Och vi kommer under ett inflytande där hans tankar börjar verka i oss. Man börjar tänka på ett annat sätt. Det sker successivt. Man möter någon utanför sig själv som bryter in i ens värld och börjar måla med nya färger. Ger nya perspektiv. Och här är det så viktigt att vi är ingen åsiktsklubb. Det är inte så att vi ska stå här och bara ropa ut allting vad folk borde tycka och tänka och tro. Utan jag tror att det Paulus målar i texten är, det handlar om ett möte med Gud. Och när vi får ett möte med honom, då kommer vi under ett inflytande. Ja, absolut, undervisning är jättebra. Och vi liksom lägger ut Guds ord och försöker förstå det och sådär. Men man kan inte banka liksom saker i huvudet på människor och säga så här ska du tro, så här ska du vara, så här ska du leva. Vi kan undervisa vad vi tror är Guds vision. Men det som verkligen betyder någonting är kom till Jesus. Jag har sagt det nu här tredje söndagen i rad. Att jag vill att vi bygger en gemenskap som sätter Jesus i centrum. Och som välkomnar varenda människa. Kom hit och möt, se på Jesus. Han som älskar dig. Han vill möta med dig. Därför att det är i mötet med honom som det sker en förvandling. Där vi kommer under hans inflytande. Och då börjar vi tänka hans tankar. Då får vi Kristi sinnelag och vi får en längtan att börja följa Jesus och leva efter honom. Vi måste tro att det vi utmanas till i mötet med Jesus, därför att det kommer vara utmanande när vi möter honom. Det kommer vara ljuvligt, kärleksfullt och varmt, men också utmanande. Men då måste vi tro att det kommer leda till vår frihet, till liv och frid. Till liv och frid. Så när du känner att nej, men det där får jag lägga av mig, det där vill jag ändra. Herre, kommer din nåd. Därför att jag tror att det kommer leda till liv och frid i mitt liv. Och till sist lyfter Paulus i texten att anden i dig kommer att leda till ett evigt liv. Vers 11. Och om anden från Gud som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och återigen, har du satt din tro till Jesus, då har du anden och då gäller detta dig. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i oss. Och han har makt, han hade makt att uppväcka Jesus från det döda, så har han också makt att levandegöra våra kroppar. Här säger Paulus det som jag tror att många av oss har smakat på. Att våra kroppar är under förgängelsen. De är fortfarande under förgängelsen. Även om våran inre människa har fått andligt liv, så är våra kroppar under tillfälliga under förgängelsen. Men anden i oss är handpenningen, talar Paulus om gång på gång på gång. Är liksom handpenningen på att också våra kroppar en dag ska befria, ska förlossa, ska uppstå i härlighet. Det är vårt framtidshopp. Förr eller senare kommer vi alla märka att kroppen inte bär. Men då får vi veta att anden på våran insida bär och bär vittnesbörd om att denna kroppen ska få uppstå i härlighet för att leva med Gud i evighet. Du vet, det är liksom ingen andlig, liksom, framtiden är inte bara någon andligt svävande runt. Utan Bibeln talar om en uppståndelse i våra kroppar. Att våra fysiska kroppar ska uppstå i härlighet. Amen. Jag tror att Paulus i dagens text vill påminna dig som är troende om vad Gud har gjort i ditt liv. Och att du har anden. Att du tänker Guds tankar. Inte att alla tankar du tänker, men att det finns ett inflytande i din insida. Och när du umgås med Gud i ordet, i bön och också bara när du är, så kan det få hända saker som bara, wow, var kom den där tanken ifrån? Jag tror också det kan vara sådär otroligt naturligt. Det finns liksom bara någonting pågående, ett samspel mellan dig och Gud. Men jag tror också att dagens text som jag redan sa, en inbjudan till dig som ännu inte tror. Att öppna upp ditt liv för Gud. Gud vill liv för dig. Han vill frid för dig. Han vill inte begränsa och förminska ditt liv. Tvärtom, när han ser på dig så ser han någonting vackert. Han ser någonting vackert, någonting fint. Och han ser likt ett växthus där det inte finns någon begränsning för det liv och det skönhet. Den skönhet som han vill låta växa fram om han får lysa på ditt liv. Om du öppnar upp dig för honom som är solen, värmen, han som är livet. Och för oss som är troende, vi är ju i faste tiden i kalendern. Kanske är det just en påminnelse idag att återupptäcka detta livet. Ett liv i anden. Ett liv i gemenskap med Gud, där Gud väcker nya tankar i oss. Där livet får en ny orientering. Att få pröva sig själv på ett gott sätt. Vad har inflytande i mitt liv? Herre, jag vill på nytt rikta mitt hjärta mot dig. Herre, här är jag. Det kommer med ett löfte om liv och om frid. Amen. Tack Herre för din närvaro.